dagen, som jag kallar vårt jobb och Guds jobb. Och allting som sker på den här jorden är ju ett samarbete mellan Herren och mellan dig och mig. Men ibland kan det vara väldigt svårt att veta och urskilja vad är det jag ska göra och vad är det Gud ska göra. Ibland så tror jag så här att om inte vi gör vår del, jag menar, vi kan bara ta, vi har varit i Indien och predikat, vi åker ju på måndag till Bangladesh. Vi kan inte sitta här i Rallingsås husmord, bönen är och be att Bangladesh ska bli frälst. För de kommer inte bli frälst om ingen predikar evangelium, eller hur? Om inte vi gör vårt jobb, då kan inte heller Gud frälsa. Och med nästan allting, om inte allt, så är det så om inte vi också gör våran del. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt liten promille mot allt det underbara som Gud gör. Men vi behöver ändå gensvara och göra vår del, vårt jobb, som förlöser då att Gud också gör sin del. Och lite det här vill jag tala om. Jag vill tala om fyra olika områden, det finns ju säkert fler, men jag vill tala om olika områden utifrån ett bibelställe, just att vad som är då vår del och vad som är Guds del. Och lika väl som en liten Gud kan verka utan oss, så blir det också en väldig strävan om vi kliver över och försöker göra Guds jobb. Om vi ska överbevisa människor att de ska bli frälsta. Det är inte vårt jobb, det är Guds andes jobb. Gud gör det genom sin heliga ande. Men det behövs ett evangelium från din och min mun för att den heliga ande ska kunna verka. Men ibland tror jag vi tar klivet över och så försöker vi nästan, vi ska liksom, vi går över i mänsklig strävan av att försöka överbevisa dem. Det kommer inte gå, utan det är Guds jobb. Och det finns flera så här, ni vet det står i Psaltaren 127 i första versen där, att om inte Herren bygger huset, då kommer, även om det står till och med att arbetarnas möda är förgäves, alltså det är slitet och mödan vi lägger ner, om inte vi låter oss av Gud göra sitt jobb, det går inte i mänsklig strävan, då kommer allt vara förgäves. Så jag kommer tala om just det här samarbetet med Herren idag. Och just vad som är vårat jobb i olika situationer. Och vad som då är Guds jobb. Och jag vill läsa utifrån Andra Mosebok kapitel 14. Jag har predikat den här bibelberättelsen på så många olika sätt. Men det var den som kom till mig. Andra Mosebok kapitel 14. Och vers 13 kan vi börja att läsa. Och när vi kommer in i det här stycket så har vi Mose. Han blir kallad av Gud att befria Israels folk ur slaveriet. Och nu har de vandrat i öknen och så kommer de fram till det röda havet. Och inte bara nog med att ha ett stort rött hav framför oss som de inte kunde gå igenom själva på ett mänskligt sätt, mänskligt vis, utan bakom dem så kommer ju, har ju farao skickat ut hären eller armén för att förgöra dem. Så det är ju en väldigt omöjlig situation här. Och jag har skrivit här lite också bara att det finns ju inga platser så bra som i öknen. De är ju i öknen här. Och det finns flera berättelser om när de var i öknen. Och du och jag ibland får gå igenom ökenperioder, ökentider, tuffa situationer. Men det är just där och då som Gud vill träna och slipa oss. Och det är precis de här situationerna också. Det blir så tydligt vad som är vårt jobb och vad som vi absolut inte kan göra och som är Guds jobb. Så vi kan läsa Andra Mosebok 14, 13-16, så kan vi även läsa vers 21 och 22. Mose svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Sedan sa Herren till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och så hoppar vi till vers 21. Och Mose räckte ut handen över havet och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs itu. Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Det första av det, amen, det är underbart mirakel här som är. Ibland tror vi att det är någon söndagsskoleberättelse. Alltså som man liksom har hört, och man har hört det så många gånger så man fattar inte hur stort miraklet är. Men även nu många av er har badat i Röda havet. Det har Marcus och jag också gjort. Och du vet, det är gigantiskt. Jag kommer ihåg, vi har varit i Egypten en gång. Vi var faktiskt på semester då. Vi har varit på semester ett par gånger i våra liv. Och en av de gångerna gick till Egypten. Och vi tyckte efter några dagar så här, vi tänker, det här blir skönt, det här blir ljuvligt. Men Marcus och jag, vi är ju lite så här udda och annorlunda. Så efter ett par, tre dagar liksom, åh, vi är så urlösa på det, bara längtar ut missionsfältet. Men vi var i Egypten och jag kommer ihåg, vi stod där vid stranden, vi skulle åka ut med någon sån här båt och snorkla. Och jag bara tänkte på det, man såg ju inte andra sidan. Och det var ju otroligt djupt och brett och vitt och så vidare. Och jag bara tänkte på det, jag stod där vid stranden, att vilket mirakel som Mose och Israels folk var med om. Men utifrån just det här stycket så vill jag bara lyfta fram fyra olika saker som jag ser. Där vi kan verkligen skilja på vad som är vårt jobb då som människor och vad som är Guds jobb. Och det första som jag vill säga, det är att vårt jobb är att förtrösta på Gud. När vi då förtröstar på Herren, då står det här, då strider han för oss. Oavsett vad du och jag möter i livet, så kan vi förtrösta på Gud. Alltså det är ett val som vi gör. Våra känslor, tankar, omständigheter, allting går upp och ner. Det är ingenting vi helt kan styra över. Men vi kan styra över att vi väljer att förtrösta på Gud. Lita på honom, att han har kontrollen, att han har en väg igenom. Jag är övertygad om, jag bara har en helig ande viska nu, du har kommit hit idag och du står precis som Israels folk framför det röda havet, och du är även omringad av andra omständigheter, så det är bara omöjligt i din egen styrka. Du ska bara hålla fast vid mig, har jag Herren säga. Du ska bara fortsätta att förtrösta på mig. Amen. Du ska bara fortsätta att förtrösta på mig. Och det är ett val som du gör utöver dina känslor, utöver omständigheterna. Herre, jag förtröstar på dig. Jag kommer inte rubbas. Jag fortsätter att förtrösta och lita på dig. Ordspråksboken 3:5 så står det så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Oj, är det ljudet som... är det jag som gör något? Nej. Vet inte vad det är. Nu kommer jag tillbaka. Jag har ju inbyggd mikrofon annars. När man läser i Amplified Bible, den engelska versionen då, som översätter alla de hebreiska och grekiska då i Nya Testamentet ords betydelse på de här, så blir versen så här. Hör här nu. Förtrösta på, luta dig mot, var trygg i Herren av hela ditt hjärta och sinne. Förlita dig inte på ditt förstånd, din egen insikt eller förståelse. Tänk hur många gånger vi ändå gör det. Att vi litar oss mot egen insikt, kanske erfarenhet, våran förståelse, våra fakta. Men det är just det som Herren säger, det kommer inte hålla hela vägen. Många gånger kan Gud använda vårt förstånd, men andra gånger, kanske lika många gånger, så talar det emot vårt hjärtas tro. Förtrösta på, luta dig emot. Och jag bara tycker det är så ljuvligt. Tänk vad skönt när man är lite trött att luta sig emot. Och tänk då att luta, jag brukar ju luta, jag brukar säga att Markus är ju min klippa. Vi säger ju det, jag har två klippor, Jesus och Markus. Han har två hjälpare, den helige ande och jag. Och jag kan säga att det är väldigt skönt att luta mig mot Markus. Dels fysiskt, för han är större än mig. Muskulös och du vet så här, vad var det jag skulle säga? Nej, jag bara... Men rent fysiskt, men också jättemånga saker vi gör. Det är så skönt att även där har vi delat upp ganska bra vad som är Hannas jobb och Markus jobb. Och i det andra då, det som inte är mitt jobb, då kan jag bara lita på Markus där. Jag kan bara luta mig mot honom. Men det finns ju någon som är ännu bättre, som har ännu större muskler, som är ännu stabilare. Och det är Herren. Du kan luta dig mot honom. Du kan vara trygg i honom. Och tänk ända från början, hela problemet med syndafallet var ju att Adam och Eva valde att inte lita på Gud, utan lyssna på djävulens lögner. Alltså hela, det har varit, hela fram till idag har ju varit att Gud bara längtar efter, hallå, se till mig, lita på mig, förtrösta på mig. Så det är våran grundsten, att förtrösta på Herren. Och Mose då, han har ju lite problem med det här folket. Jag vet inte om du har läst berättelsen där och hört. Men det är ju den ena efter den andra grejen, och det här är ju bara en incident. Och direkt de mötte på ett problem så blev ju de fruktan, och de började klaga och gnälla och knota, och de ville tillbaka till Egypten. Men Mose uppmanar folket, var inte rädda. Och det hör också ihop med att förtrösta på Gud. När vi litar på någon, lutar mot någon, litar på Herren helt enkelt, då behöver vi aldrig känna fruktan. För han har alltid sina händer. Och det står att han väger upp hela all världens hav i sina händer. Det känns ganska tryggt att vila där i. Vi kan lita på honom. Så idag, precis som Mose uppmanade folket, så uppmanar Herren oss idag. Var inte rädda. Var inte rädda. Så står det också så här. Hålla, ni ska hålla er stilla. På engelska står det, hold your peace. Alltså det betyder inte att vi bara ska vara stilla och passiva, utan hålla friden. Hold your peace. Håll friden. Alltså ja, ibland behöver vi göra så när det sker olika saker. Speciellt i prövning, speciellt i ökentid. Har ni märkt att sinnet kan börja spinna och känslorna kan börja spinna? Då säger Bibeln här, håll din frid. Alltså behåll den. Vi kan ha frid mitt i vilken storm som helst. När vi förtröstar på Gud, när vi gör vår del att lita på Gud, förtrösta oss på honom, lutar oss mot honom, då kommer han strida för oss. Då gör han så att vi kan behålla friden mitt i stormen. Tänk att vi kan ha det, kan storma all världens runt omkring. Tänk, Jesus, han sov i båten medan det stormade. Han visste vem hans fader var. Han visste att han inte hade någonting att frukta. Du och jag har ingenting att frukta. Vi har ingenting att frukta. För vi kan förtrösta på Gud. Jag skulle säga då att när vi går utanför vårat jobb som är att förtrösta på Gud, det är när vi släpper iväg alla känslor och stormar hur som helst. När vi släpper iväg sinnet hur som helst, då har vi gått utanför vårat jobb. Kanske försöker vi spinna vidare med vårt förstånd hur vi då ska lösa den här öknen. Hur vi ska komma ut den eller lösa problemet och så vidare. Då har vi klivit in på Guds område och det kommer inte att gå. Det kommer bara bli en mänsklig strävan. Det kommer bli väldigt många jobbiga saker i ditt känsloliv och i ditt inre. Då har vi klivit utanför vårt jobb. Nej, vårt jobb är att behålla våran frid. Att trösta på Gud när det stormar. När vi går igenom den här öknen. När det röda havet visar sig framför. När det till och med kommer någon bakom som vill förgöra eller förstöra. Honom känner vi, det står i Johannes 10:10. Han som, det som ligger bakom, som vill förgöra och förstöra och döda och allting. Det är ju bara djävulen. Det är hans verk. Men han kan inte komma åt det om du förtröstar på Gud. Om du förblir i den här förtröstan och du behåller din frid. I 1 Johannes 4:4 så står det ju så här. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Återigen, det är ju därför vi kan förtrösta på honom. Han är i oss. Han är alltid med oss. Han kommer aldrig lämna dig och mig. För han bor på våran insida. Och inte bara det att han bor på våran insida. Han är större än den som försöker skrämma oss här i världen. Han är större än vad den här i världen som kanske försöker låta det storma. Eller låta de olika saker som sker runt omkring. Så många gånger säger Jesus också så här. Frid vare med er. Eller min frid ger jag er. Och då måste vi förstå att hans frid, jag tycker det är så underbart om orden, min frid ger jag er. Det är ingen frid som varar en stund. Det är ingen frid som beror på vad vi gör eller och så vidare. Utan det är den här friden som övergår allt förstånd. Och det går inte att förklara därför, för det övergår allt förstånd. Och när vi förtröstar på honom kan vi få vila i den här friden. När vi bara vet att han som är i oss, han är större än den som är i världen. Och när vi då väljer att förtrösta på Herren, då gör han sitt jobb. Och det är att strida för oss. Vem eller vad som än är emot oss. Det står ju i Romarbrevet 8:31. Är Gud för oss? Och det är han. Vem eller vad, det står inte, men kan då vara emot oss? Alltså då börjar han strida för oss. Ja. När vi förblir i hans hand, i förtröstan på honom, då börjar han strida för oss. Då börjar han göra det som behöver göras bakom ridån, eller han lägger bitar på plats för att ta dig ut ur öknen, för att ta dig genom prövningen. Han är på din sida. Tänk, när vi förtröstar på Herren, då är vi alltid i majoritet. Spelar ingen roll hur många som är emot oss, för så kan det vara ibland, eller hur många olika saker som kanske är emot oss. Ibland när det stormar, och ni märkte, då stormar det på flera olika håll samtidigt i livet. Men det spelar ingen roll. När Herren är för oss, då är vi alltid majoritet. Då är vi alltid majoritet. Och jag vill också läsa från andra kungaboken 6:16-17. Just det här, vilka det är som är för oss, va? Att vi är i majoritet. Andra kungaboken 6:16. Då står det så här: han svarade, det är Elisa, frukta inte. Återigen så är det en gudsman som manar folket. De som är med oss är fler än de som är med dem. Rent fysiskt var det inte så med de fysiska ögonen. Och Elisa bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Amen. Alltså vi måste förstå att när vi säger att Herren är med oss, att vi har handen på våran sida, då är det hela himmelens här som också backar upp. Vi kanske inte alltid ser dem, hör dem, känner dem, men vi behöver veta att det är så. Det är därför det är så viktigt att vi bygger våra liv på Guds ord och inte bara på liksom alla de här fem sinnena som vi har. Utan vi vet att vi vet att vi vet. Större är han som är i oss. Han är alltid med oss. Hela himlahären är med oss. Vem ska vi då frukta? Varför ska vi då frukta? Så det första som jag vill säga det här är att vårt jobb är att ständigt komma tillbaka och förtrösta, tro på Gud. Då gör han också sitt jobb. Jag tror så här ibland, att när vi kliver över gränsen och börjar kämpa för vår egen skull och liksom kanske släpper iväg alla känslostormar och vi börjar kämpa själva och strida för oss själva, då tror jag Herren lite lägger ner sitt och tänker, du får testa då. Först får vi se hur det går. Visst har vi varit där? Ibland har man försökt att kämpa och man bara tycker att det är så jobbigt, men det är fel sorts kamp. Vi ska bara kämpa trons kamp. Trons goda kamp. Och tron handlar om att förtrösta och förbli i honom. Men när vi kliver utanför, då tror jag också Herren lägger ner sin fight och så säger han, ja, ni får gärna kämpa för er själva. Försök du dela Röda havet själv, eller försök du. För att han vill ju också att vi ska växa upp i mognad här. Han vill lära oss någonting. Och när vi har försökt några gånger själv, har du tänkt på det, och märkt att det där funkar ju inte, så kliver vi tillbaka i den här, förbli i honom, förtrösta på honom. Då tar han upp och börjar strida för oss. Då sänder han ut de här himmelens här som verkligen är på våran sida. Så vi behöver veta att vi vet att vi vet vem Gud är. Vem det är som bor på våran insida. Och hur får vi tro då? Hur kan vi förtrösta? Ja, Romarbrevet 10:17 säger, alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Givetvis så kommer tron av att umgås med han som är ordet, Jesus. Han som är klippan, Jesus. Där växer våran tro och förtröstan. Det är väldigt enkelt att lita på någon man känner. Jag har inga problem att lita på Markus oavsett vad det gäller. Jag känner ju han innan och utantill. Samma sak är det med Herren. När vi umgås med honom, när vi känner honom, då får vi tro och förtröstan. Men också genom ordet. Vi behöver veta hur det ligger till, vad ordet säger. Och bygga våra liv på klippan. Och vet du vad? När det står här predikan i kraft av Kristi ord. Då när det står Kristi ord där, i den grekiska översättningen, så är det ett rema ord. Alltså det uppenbarade ordet är det som ger tro. Inte bara Guds allmänna logosord, utan vi behöver få ordet uppenbarat för oss. Då får vi tro. Och därför är det så viktigt att varje, som Markus har varit på predikanterna, vi inkluderar oss själva där. Men det är så viktigt att vi som då förkunnar, och det är flera här inne som förkunnar, att vi hämtar ordet och inte bara talar ordet, utan vi har fiskat upp uppenbarelse som vi förmedlar vidare. För det är det som kommer hjälpa dig. Det är det som kommer hjälpa människorna som lyssnar. För det är det som är, det är, det som är uppenbarelse och liv, ande och liv. Det är det som skapar tro. Likadant när vi läser Guds ord, att vi läser tillsammans med den helige ande. Han som är uppenbarelsens ande. Vi behöver det som Paulus var i Efesierbrevet, att vi behöver få visheten så uppenbarelsens ande. Så att när vi läser Guds ord, det är ju inte varje dag jag sitter och läser som det bara liksom poppar upp 5 nya uppenbarelser. Men väldigt ofta. Och det är underbart när vi läser, man ber samtidigt. Jag läser hellre lite mindre, det är ju en smaksak. Men ett tag när jag skulle läsa så många kapitel, så läste jag och bockade av, och så kunde jag inte uppleva någonting Gud hade sagt. Utan jag läste hellre lite mindre, och så hela tiden ber jag, och så kollar jag olika översättningar, och så bara ber jag: Herre, vad vill du säga till mig idag? Ge mig din uppenbarelse. Alltså att läsa Guds ord, när du läser Guds ord hemma i din bönekammare, eller ni vet, att man får läsa ihop med den helige ande, då kommer det skapa en tro i ditt hjärta, en stabil förtröstan på Herren. Att du bara vet, att du vet vem det är som går på din insida. Vem det är som är i dig, han går före dig, han är runt dig. Uppenbara det ordet, rena ordet. Och vi kan bara veta det när vi förtröstar på Gud. Jag tror att jag vill bara säga detta innan jag kom in på andra saker jag vill säga. Jag tror att någon behöver höra det här, för du har gått över till att försöka strida för dig själv. Du är här idag, för om det så bara var det här ordet du kom för, så vill Herren bara mana dig: förtrösta på mig. Du ska inte göra någonting. Du vet, ibland när det är riktigt tuffa tider, då kan vi tänka: vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu? Eller man ger upp och rena och andra. Men då ska man bara hålla fast. Ibland har man gått igenom tider där vi inte orkat göra någonting annat än att bara hålla fast det här trosrepet, va? Här är lite trösta på dig. Du bara måste göra en väg här, för det går precis inte själva. Och ibland är det bra när vi kommer till de situationerna, för vi är så duktiga på att annars göra det i egen kraft. Så här vill vi bara uppmuntra och uppleva att det är kanske flera här idag som du ska bara fortsätta och förtrösta. Låt Herren strida för dig. Låt Herren lägga bitarna på plats och visa dig när det är dags att ta nästa steg.
Halleluja.
Halleluja. Det andra som jag ser utifrån det här stycket, det är att vårt jobb är att lyda. Att gå framåt. Du kan tycka att detta säger emot lite det första, men det gör det inte. Lyda och gå framåt. Och när vi lyder det Gud säger, då gör Gud miraklerna eller vägen igenom som det behövs. Många gånger när vi ska gå framåt i Herrens tjänst, vi är ju alla i tjänst för Herren på olika sätt, då behövs det olika mirakulösa saker, eller hur? Men när vi bara sitter stilla och inte gör någonting, då sker inte så mycket, utan vi behöver ta steget utåt. Det var ju när Petrus klev ut över båtkanten och började gå på vattnet, så, eller när han tog steget, som han kunde gå på vattnet, som Gud gjorde miraklet. Så vårt jobb är att lyda, att gå framåt. Ibland kan det vara en specifik sak Herren talar. Ibland kan det vara bara i allmänhet det som du redan har upplevt, det som är din kallelse. Men du går framåt. Du kan uppleva att det är så öken och det stormar, men då kan du fortfarande ta, vet inte, jag jobbar som lärare då, så får man ju rastvakt, så fanns det ju det här leken när man ibland fick ta myssteg och elefantsteg och paraplysteg, ja, det var många olika. Ibland så dansar vi och jublar över paraplystegen, och ibland får vi ta de här elefantstegen. Men vi kan alla, även om det pressar på, kan vi ta det här mysstegen. Har ni lekt där leken eller? Är ni med? Nej. Men då är det i alla fall så här, myssteg är ju ett litet steg då, det förstår ni. Så långt är ni med? Är det djup uppenbarelse nu? Men jag tror att vi alla, vi tänker så här när vi är i den här situationen. Nej, jag kan inte göra någonting, jag kan inte göra någonting, jag sitter fast i det. Finns någonting litet, ett litet myssteg framåt som vi kan ta? Och då gör Gud en väg. Då gör han lägger saker på plats som blir till mirakler när vi tar de här stegen framåt. I vers 15 då i stycket vi läste, så säger ju, jag gillar ju det här. Jag och Marcus gillar ju att predika om action liksom, och gå framåt. Och, för att många gånger, vi sitter och väntar på Gud, men Gud väntar på oss. De, jag skulle säga generellt, de allra flesta fallen, varför det inte sker fler, det är inte att vi, alltså, vi väntar på Gud, utan Gud väntar ju på oss. Om vi så ska ta det där lilla steget, ibland är det ett stort steg. Men i vers 15 så står det så här: sedan sa Herren till Mose: varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Gud hade aldrig sagt att de skulle stanna upp och ta en paus där, bara för att det verkade omöjligt. Jag gillar det. Han säger: varför ropar du till mig? Kanske säger han så till några av oss här idag: varför har du ropat till mig senaste året? Gå framåt, gör någonting, ta det där myssteget. Eller så kanske det helt enkelt att Gud har manat att ta ett elefantsteg. Det kan ju vara att säga upp sig eller börja någon ny tjänst eller, alltså det kan ju vara många olika saker i våra situationer. Men du har inte tagit det steget, och så ropar du till Gud och vill möta honom och du vill ha nya tilltal, och så säger han: varför ropar du till mig? Dra vidare på det som du vet. Antingen det allmänna, ni vet, liksom, så man kan alltid gå i rätt riktning, eller så är det ett specifikt steg som Gud redan har talat till dig om, som du ännu inte har tagit. Många gånger när det pressar på runt omkring, vi kan ju kalla det prövning eller storm eller rött hav eller öken, då stannar vi upp. Och vi stannar upp, och det, jag säger inte att inte det finns tider för det också, men många gånger stannar vi till och med ger upp. Många ger upp, det var för tufft liksom. Vi kastar in handduken, vi ger upp. Men många gånger så stannar man upp och så tappar man fokus. Man blir så fokuserad på det röda havet. Man blir så fokuserad på omständigheten, och så kommer fruktan, och så vågar man inte göra någonting. Istället för att fästa blicken på Herren, han som är klippan, han vi kan förtrösta på, lita på, luta oss mot. Och också fästa blicken på det: vad är det Gud har talat till dig? Det Gud har talat, det kommer att ske. Vad är det Gud har talat på, det lilla och det stora? Fäst blicken där. Fäst blicken på honom själv och fäste på det som han har talat. Mose och Israels folk hade ju fått ett ord om att gå in i det förlovade landet, eller hur? De var på väg någonstans. De hade eldstoden och molnstoden som ledde dem. Herren hade aldrig sagt att de skulle stanna bara för att de mötte ett rött hav. Utan de hade så sagt: varför ropar du till mig? Alltså jag tycker lite humor av Gud här. Varför ropar du till mig? Se till Israels barn att de ska dra vidare. Jag tror att det är ett ord till flera här idag, va? Att Herren, du behöver inte ens tänka på de omöjliga situationerna. Fortsätt att gå i den riktningen Gud har kallat dig att gå. Stirra inte på röda havet, stirra inte på problemen och bergen. Herren kommer att göra miraklet när du går. Amen. När vi går framåt, då är det som att marken jämnas. Sen är det upp till Herren hur han löser det. Jag vet inte om du, hur du har med Herren, men flera gånger så har jag gett han lite förslag hur han kan göra. Han har inte tagit något av mina förslag, jag tycker inte de är bra. Och då har jag ju knivit utanför mitt område, eller hur? Alltså jag kanske tar ett steg framåt och samtidigt säger Gud, hur kan vi lösa det så här? Alltså man säger ju inte det rent så, men med andra ord eller mellan raden eller med sina handlingar så säger man också hur Gud ska lösa problemet. Istället för att bara lita på, jag fäster blicken nu, så tar jag ett steg och jag bara litar på Gud får göra det på det sättet som han har tänkt. Och vet du vad, många gånger vill han göra precis så som han har tänkt, på ett oväntat sätt, för att både du och jag ska inse att det är han och inte vi. Och andra människor inser att det är Gud som verkar och inte vi själva.
Amen.
Halleluja. Tack Jesus. Det finns alltid någonting som vi kan göra för att då, för att använda det här ordet från Moseboken, dra vidare. Och om inte annat så kan vi alltid göra vad Galaterbrevet 6:9 säger. Där står det så här: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Om du är i en sån situation som du vet inte hur du ska kliva ut den här kallelsen, eller komma vidare, eller komma igenom den här öken tiden, eller vad det än kan vara. Du kan alltid göra någonting, för det här är också att lyda Gud. Ibland tänker vi att det bara lyda Gud när det Gud har kallat oss till och liksom tilltalar vi får. Jag tycker det är enkelt att lyda Gud när Gud kanske viskar så här: Hanna, jag vill att du välsignar Inger med den här boken eller de här pengarna kanske. Det är jätteenkelt, för då har jag hört Gud så bara lyda direkt. Ibland tycker du och jag det svårare att lyda Gud, Guds allmänna ord.
Amen.
Det finns alltid någonting i Guds ord. Gå ut och predika till hela världen, ja, där har du att göra. Är det någon som är färdig där så visa. Men även detta, låt oss inte tröttna på att göra gott. Och gör någonting, sitt inte bara och tyck synd om dig själv. Sitt inte bara och var passiv. Och jag skulle säga att passiv är ibland att bara be också. Be ska vi alltid göra. Men jag tror också att hela tiden vi kan göra någonting också. Att vi kan bära frukt, att bönen vi ber bär frukt i form av att vi betjänar andra människor. Har du någon människa runt dig? Har ingen en människa runt sig? Man kan göra någonting gott. Tänk göra gott. Ibland så blir det också så här att vi tänker att det där är mer andligt, det där är mindre andligt. Men vi kan göra gott. Man kan bjuda någon på middag, man kan bjuda ut någon på lunch. Man kan hjälpa någon att klippa häcken. Man kan, alltså vi har ju så många, otroligt många naturliga gåvor i sig. En del har gåvan att plantera och odla och välsigna andra med tomatplantor. Som inte håller så länge, ingen annan. Andra har gåvan liksom att baka, eller man kan välsigna med sin musik. Och man kan, det finns alltid något gott vi kan göra. Låt oss leva för, återigen, störst är den som tjänar mest. Det kommer tillbaka vad vi än gör. Ibland tänker vi att det här är vår kallelse och jag måste få predik och jag måste göra detta. Och Herre, du har en människa här, kan du betjäna den? Gör någonting. Jag har en kallelse, jag ska ta hela världen, jag ska ta hela världen. Du kan börja med att bjuda grannen på fika. Alltså ibland så blir det så, vi tänker på det stora. Och så undrar vi varför vi inte kan komma ut i vår kallelse eller komma vidare. När Herren säger, tröttnande på att gör gott mot människor. Vad det än kan vara, det finns ju miljoner sätt att göra gott. Men gör någonting. Tänk, Gud ge den här lilla instruktionen till Mose som det står i vers 16. Lyft din stav och räck ut handen över havet och kliv det. Det han hade i sin hand, en enkel trästav. När han lydde med det, det kan man ju undra, hur ska det gå till liksom, en trästav. Du och jag har ju hört det så många gånger och vet liksom att det, så levde de lyckliga hans några dagar. Vi vet ju slutet på berättelsen. Men jo, så visste inte det. Men det Gud talade, det gjorde han. Jag tror Gud har talat saker till dig och mig här. Gör du det? Har du gjort det? För när du gör det kommer Gud att bana en väg. Det var först när Mose gjorde sitt jobb som Gud gjorde sitt jobb. Där det står att han lät vattnet stå som en mur till höger och till vänster om dem. Allting som sker på den här jorden är ju ett samarbete mellan Herren och mellan oss. Men vi behöver göra våran del för att Gud också ska kunna göra sin del. Jag bara fick till mig här i veckan, och jag tror att kanske är det till någon, för de har inte lämnat mig. Så jag har, du vet, jag klipper och klistrar in lite så här i min iPad i budskapet. Och jag klistrade in och sen tog jag bort, och så klistrade jag in och så tog jag bort det. Men så klistrade jag in igen. Så jag tror att det är som ett profetiskt ord till någon här idag. Men när jag satt och läste Bibeln här i veckan, så kom jag till Lukas 3, där det står om Johannes döparen. Och han var ju också i öknen, eller hur? Jesus, eller Herren gillar ökenperioder, för där slipas vi och tränas. Och han var ju i öknen i 30 års träning. Och vet ni hur länge Johannes döparen var aktiv? I 6 månader innan han halshögs. Det var ingen lång tjänst, det var en lång förberedelse. Men han var lydig, är jag övertygad om. Men så står det så här i Lukas 3 och vers 2-3. Så står det så här, kom ihåg nu har Johannes varit här i 30 år. Jag tror, det som Johannes var människa som du och jag, att han många gånger undrade, här är det inte dags snart? Du har ju kallat mig. Ska jag inte få lämna öknen snart och få kliva ut i det du har kallat mig till? Jag lovar, Gud hade talat olika saker som han skulle tala och liksom han skulle få göra. Jag är helt övertygad om det. Men jag tror också Johannes, precis som du och jag, eller du skulle aldrig säga så, men Markus och jag har gjort så många gånger. Här är det inte dags snart, va? Man har bultat på dörren och vill komma ut i det som Gud har tänkt. Men så står det så här. I 30 år då så har han tränats. Lukas 3, vers 2-3. Och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten med Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Här har vi Johannes döparen. Han har varit i 30 år och väntat på signalen. Så står det i två versar: då kom Guds ord. Och jag tror inte bara att han hörde Guds röst, och han har hört många gånger, helt övertygad om. Men då kom den gröna lampan. Nu är det dags. Och så står det: och han gick omkring i hela trakten och så predikade han ju då. Alltså, när signalen kom att gå, då var Johannes döparen, han kände igen signalen och han tog klivet. Han hade kunnat fortsätta där och be lite till att, men är det verkligen Herren? Men det bara står så. Då kom Guds ord och så gick han ut. Och när jag läste det här stycket så bara hörde jag Herren viska så här i mitt hjärta: många har jag tränat länge i öknen. De förstår att det är jag, att de är i öknen och under träning. Men de missar min signal, mitt ord, när det är dags att gå. Och jag blev så bedrövad i mitt hjärta, för att jag tror så här: många av oss, vi har ju olika sorters träning. Precis som det är olika utbildning för olika arbeten. Och ibland är det olika träning för olika sporter kanske och så vidare. På samma sätt så tränar ju Gud dig och mig, vi alla kallar det. Men sen går vi också igenom en skola om träning. Och på ett sätt är det hela tiden i träning också för nästa som ska komma. Men kanske framförallt innan man får ta det där första klivet, så har Herren en skola, en träning för oss. Och en del får gå igenom en väldigt lång tid. Johannes döparen, ingen som plötsligt vill, ingen vara som Johannes döparen, eller hur? 30 års träning för 6 månader. Annars vill vi ha alla hans mirakler och allt han hade. Vad sa du? Ja, och sen halsöms han. Ingen vill ju ha det då. Men du vet, om vi har tränats länge, kanske är du här och du upplever Gud har kallat mig. Låt oss säga nu bara för förenklat, ta ett visst område. Du upplever en Guds kallelse att predika Guds ord. Och du upplever att du har varit i den här öknen och du har varit tränad och du har varit tränad och slipad. En del kan man, då kan man peka på andra och undra: varför får den gå ut så tidigt och varför går det så bra för den? Och man förstår kanske inte allt, men samtidigt, men det är Gud som har med den här träningen. Herren vill visa dig precis när du ska ta klivet framåt in i det han har kallat dig till. Missa inte Guds gröna signal. Missa inte. Vi möter många människor runt omkring när vi reser, både i världen och i Sverige. Och en del man bara känner, de har så mycket att ge. Men så är det som att när det här ordet kom till mig, så kom jag att tänka på några personer faktiskt också. Jag tror inte det bara var mitt egna, utan det var Herren. De har varit i träning och de är så, alltså, duktiga i Herren och de kan ordet och de är smorda. Men de har missat signalen. De är fortfarande kvar i skolan. Som vi sa när vi jobbade som lärare, då sa vi inte slutat skolan än. Det var inte ni heller. Men så kan det vara. Jag går vidare nu. Det här är som en liten parentes. Men jag bara, kanske vill Herren säga: du är en av dem som har tränats länge. Här kommer din signal att gå. Nu är det dags. Nu är det dags att ta klivet, att göra någonting. Tänk inte på omständigheterna. För när du gör ditt jobb och tar ett kliv i linan, när Guds ord har kommit till dig på tilltalet, gröna signalen, då kommer Gud lägga saker till rätta i ditt liv så att det kommer att gå. Bonke, vi har ju varit inne på Bonke några gånger. Han sa så här gällande ekonomi. För många gånger är det ekonomi som stoppar människor från att kunna tjäna, eller vilja, jag ska inte säga kunna för jag tycker det är fel, men att tjäna Gud, att det stoppar dem, för de tänker: hur ska det gå? Och så sitter man då passiv istället och inte rullar tummarna, gör man inte, för man säkert både ber och fastar och man blir magrare och magrare och fastar, men man gör ingenting, man tar inte det där lilla myrsteget, för man tänker: Gud, jag måste ha pengarna först, jag måste ha en anställning först, jag måste ha. Men det är inte så Gud funkar. Nej. Och då gillar jag de här två. Nu måste jag säga dem på engelska, för annars förlorar det hela sin poäng. För det rimmar. Men Bonke har sagt de här två väldigt många gånger: first God leads, then he feeds. Först behöver vi ledningen. Alltså Gud leder att göra någonting. Sen kommer då försörjningen. First he leads, then he feeds. First God guides, then he provides.
Amen.
Först guidar han. Alltså han kommer visa dig: det här ska du göra. Jag och Marcus, vi har aldrig haft pengarna innan. Men vi har bara hört ifrån Gud. Och och gjort det som Gud har sagt. Och så har Gud gjort miraklerna. Och det gäller ju inte bara pengar, men pengar är en del. Men även andra saker. Att ibland kan vi undra hur ska det här gå till som Gud har talat. Men så tar vi det här klivet. Ibland har det varit elefantklivet ut på vattnet. Ibland kanske bara varit någon myrsteg. Men vi har gjort någonting i riktning, i lydnad till det. Amen. Som vi upplevt Gud leda oss till. Allt vi har gjort. Jag kommer ihåg när Gud talade till mig 2009 om att börja ha kvinnomöten. Och jag tyckte ju då att liksom han hade verkligen valt fel person. Och jag försökte föreslå några andra som jag tyckte passade bättre och så vidare. Och jag sa jag är missionär liksom. Och ja, det var för många grejer. Jag började som lärare då och så vidare. Men det lämnade ju inte mig. Utan Gud manade mig om och om igen. Jag var lite trög där i starten. Men sen när jag bara upplevde att det här är Gud, jag måste gensvara nu, för annars är jag inte lydig. Då bara, jag gick bara till pastorn och sa, kan jag få gå och ha lite kvinnomöten? Och så började jag ha lite kvinnokvällar. Och det har vuxit nu till det här wow-arbetet som sprider sig mer och mer. Jag är så övertygad om att hade jag inte tagit, för det var myssteg. Hade jag inte tagit den där lilla myssteg. Och jag vet under första året när jag hade lite wow-kvällar där i Allianskyrkan i Sävsjö. Det var några stycken Sävsjöbo, kanske de utifrån som kom. Och jag tänkte, leder det någon vart? Då är det här verkligen Gud och allting så här. Men jag fortsatte att ta ett myssteg till och ett myssteg till. Och nu växer det lite snabbare än vad jag hade trott. På ett underbart sätt. Men det hade jag inte tagit de där myssstegen i lydnad. Åh, jag bara känner jag trycker här. Ni märker vad jag stannar kvar lite här. För jag tror att Gud vill ha, eller han vill ha. Och jag tror att han säger till många här idag. Ta det där myssteget. Det är någonting du kan göra i enlighet med din kallelse. I enlighet med det Gud har talat. Du kan göra gott, du kan betjäna med de gåvorna Gud har gett dig. Då kommer han också lägga saker på plats. Om det är ekonomi, om det är öppna dörrar, om det är kontakter. Eller det kan vara många olika mirakler vi behöver. Men han kommer göra en väg. Det tredje området som också har med att lyfta staven då. Det är att Herren säger ju så här till Mose. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det. Och en del är ju då som jag sa den andra punkten här att lyda. Men en sak också, du som har hört mig några gånger när jag har hört detta. Men jag måste bara få säga den här uppenbarelsen innan jag säger tredje punkten eller delen här som är vårt jobb och Guds jobb. Men för flera år sedan jag satt och läste den här berättelsen. Så bara läser jag om det här och man nästan hoppar över varför man kan det ungefär. Men så bara hör jag Guds ande, det bara exploderar en uppenbarelse på insidan. Där Gud säger så här, Hanna, Mose hade bara en enkel trästav. Men du har något mycket kraftfullare i din hand. Du har Jesu namn och Guds ord. Och så det tredje jag vill säga här idag. Ditt och mitt jobb är att tala ordet. Amen. Att lyfta staven precis som Mose lyfte staven. Behöver du och jag tala i enlighet med Guds ord. Det är inte meningen att vi ska gnälla. Vi är inte med i klagokören. Vi är med i lovsångskören. Men vi ska tala Guds löften. Vi ska tala i enlighet med Guds ord. Både Guds allmänna ord. Men också det Gud har talat till dig om. När vi talar Guds ord. Då kommer Gud bekräfta sitt ord.
Amen.
Det är det Gud bekräftar. I Romarbrevet 10, 9 och 10. Det är det här kända stället som vi tar när man, hur man blir frälst. Då står det så här. Romarbrevet 10, vers 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda. Skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Alltså när vi blir frälsta det största mirakel vi kan få uppleva. Då tror vi med vårt hjärta. Men det räcker inte där. Vi bekänner, stadfäster det med vår mun. Och när vi gör de här två sakerna. Då bekräftar Gud sitt ord. Och frälser oss. Men så gäller också allting annat i livet. Alltså när vi talar Guds ord i och genom en situation. När vi håller upp, jag älskar den här bilden av att Mose höll upp staven va. Och när han höll upp staven, då delade Gud röda havet. När du och jag håller upp Guds löften. Vi talar ut Guds löften. Jag tror på att tala ut dem högt. Jag tror på att be ut Guds löften. Det handlar inte om att du behöver citera Bibeln perfekt. Men du talar i enlighet med Guds ord. Och varför inte ha Bibeln liggande när du ber? När du vill bekänna någonting. Då kan vi vi till och med tala, citera Guds ord. Det sker någonting när vi talar Guds ord. Amen. Då kommer Gud att bekräfta sitt Amen. Ord. Och precis som Mose fick ibland, eller han fick ju kämpa ett tag med det här. Det stod att det tog en natt innan havet hade delat på så de kunde gå igenom. Jag vet inte om du har testat någon sån här övning någon gång, du vet, när man ska stå och hålla något. Något litet, en stav är ju inte så tung, den här är inte så tung, den kan jag hålla ett tag. Men om du frågar mig om 10 timmar när jag har stått så här, då börjar den bli tung, eller hur? Men Mose gav inte upp, utan han stod där och så delade Herren det röda havet. Vi får inte heller ge upp. Vi behöver fortsätta att tala i enlighet med Guds ord. Vad du än möter, hur omöjligt den verkar, hur stort och djupt det röda havet än verkar, vilken ökentid du än är. Vårt jobb är inte att göra ordet, bekräfta ordet, för det är Guds jobb. Men vårt jobb är att fortsätta, att både då förtrösta, men att tala Guds ord. Att vi talar i enlighet med Guds ord. Vi börjar inte svaja i vår tro. Vi låter vår mun vara i enlighet med våran övertygelse. Vi kan inte leva ett segerrikt, vi tuffar fram i Kristi segertåg och ständigt bekänna egentligen djävulens lögner, för det är det vi gör om vi klagar och gnäller och talar otro och tvivel. Det spelar ingen roll vad vi än möter eller hur illa det ser ut med våra fysiska ögon. Vi kan tala det Gud har sagt, både genom din kallelse. Jag vet att jag har sagt det någon gång innan, du har säkert hört mig säga, men när Marcus och jag gifte oss så i början såg ju inte vi så mycket frukt ifrån våra liv. Men Marcus visste verkligen, Gud har kallat mig till en kampanjevangelist. Så han gick alltid och talade, jag är en kampanjevangelist. Ja. Jag är en evangelist, vi kommer resa ut till världen och stora kampanjer. Och jag menar, det var ju ingenting vi såg. Men han bekände vad Gud hade sagt. Han bekände i enlighet med Guds vilja. Och det vill Herren att du och jag ska göra. Han vill även när vi tänker om vårt land, det är en sak att se att det kanske går ut för lite för landet och det är mycket synd och så. Vi ska inte gå runt i någon flumvärld och säga, till exempel om vi är jättesjuka, att nej, jag är frisk, jag är frisk. Alltså så behöver vi inte göra. Vi kan säga att jag brottas med sjukdom, men tack genom Jesus så är det här. Samma sak om vårt land, vi kan säga, ja, just nu går det ut för, det är mycket synd och orättfärdighet, men han har sagt, om mitt folk som uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte, då ska han komma i hela vårat land. Så gäller det även din situation. Det är inte att det är ett rött hav. Du kan ta, finns hur mycket löften som helst i Guds ord som passar rakt in i din situation. Låt oss tala tro. Låt oss tala i enlighet med vad Guds ord säger och också de personliga tilltalen du har fått. Jag vet nu när vi var med om lite tuffa saker i Indien här förra veckan och vi fick avbryta och det var lite demoniska festen och annat, och på köpet så blev jag sjukare än vad jag varit på 10 år. Jag låg helt däckad, så vi tror väl att det var kopplat med det här vi mötte på plats då. Det var inte bara en vanlig influensa, utan det var någonting vi mötte. Och i min yra mössa där, Marcus var iväg och jag låg på hotellet en dag där, så låg jag såhär, tackar dig Herre att det här kommer samverka till det bästa för mig som älskar dig. Och vet du, det enda jag hade då, det var att tala Guds ord. Alltså jag hade inget annat. Jag hade ingenting annat. Jag låg där på hotellet liksom, och jag bara tackar dig, vi får åka fram i Kristi segertåg. Allt som var mörkt och allt var bara kaos. Men jag talade Guds ord. Jag talade Guds ord. Och du och jag, vi behöver lära oss att lyfta staven. Att tala Guds ord. Att tala Guds ord tills vi ser det röda havet dela på sig. Tack Jesus. Tack Jesus. Shaka la gamba, raganda la gamba. Jag kommer ihåg ett tillfälle där jag hade, för några år sedan så hade jag stämbandsinflammation i 9 månader. Och det är inte det bästa ihop med när man är predikant. Och i slutet så gjorde det så ont, det gjorde så ont. Och mina trosböner gick emot gnällböner. Jag känner igen det här Israels folk, att jag började också knota och klaga där. Fram i december när jag hade gått med. Och jag var så hes, jag hade så ont. Och jag sa, Jesus, ja, du har ju kallat mig. Hela mig, och tack Jesus. Det var liksom inte så mycket tro i bönen om man säger så. Utan det var ganska mycket att jag försökte verkligen att få honom. Det är du som har kallat mig liksom. Nu måste du läka min röst, annars kan jag inte fortsätta att predika. Och när jag hade ungefär gnällt och varit med i klagokören ett par veckor. Det var ju ingen av er som hörde, för Eva, halleluja. Men i mitt inre, både mitt inre och liksom hemma så här då. Och efter ett par veckor eller vad det var när jag hade verkligen... För jag hade haft tro i början, men så minskar det med tiden, om ni tänker det. När man går igenom en prövning en längre tid. Man är så halleluja, början, det ska bryta igenom till seger. Och så blir det liksom, man staven sjunker så. Så säger Gud så här en morgon till mig när jag är i bön. Ett par veckor hade jag säkert hållit på liksom väldigt otrosböner då, sjungit i klagokören. Och så säger han så här: Hanna, du har mitt ord. Tala mitt ord, kommer jag bekräfta mitt ord. Och det var så här: ja just det, det har jag själv predikat om. Och det var så enkelt, det var inte så här: men stackars dig, det är klart jag ska hela dig. Ibland tror vi Gud är så som en kanske medmänniska, alltså det kan vara gott att få lite medkännande ibland med och kärlek och så va. Men det här var kärlek, för kärleken har sin glädje i sanningen. Det står det i 1 Korinthierbrevet 13. Så Gud bara sa det väldigt enkelt. Och jag bara, just det. Så började jag bara lyfta upp staven igen. Va? Bara tala ut liksom om helande. Och jag tog alla möjliga, jag kommer predika och allt det här. Och, va? Och inom kort så var jag totalt bra i rösten igen. All information var borta. Och jag, läkaren som jag var tillbaka till sa det att det ska inte ens läka. För det blir såna här knutar som man måste, eller vad det heter då, som man måste operera egentligen. Men när jag kom tillbaka så har vi sett ett spår av det. Så att du vet, Guds ord, när vi talar Guds löften. Och ibland, jag berättar detta också för dig för att visa, vi faller ibland. Vi misslyckas ibland. Allt detta som jag talar om, som är vårt jobb och Guds jobb. Det handlar inte om att det finns någon fördömelse om vi råkar falla eller vi gör fel. Men vi behöver sträcka tillbaka igen. Då. Just det ja. Idag tror jag budskapet bara är en sån här, just. Jag tror att flera sitter och tänker så här: det här vet jag ju egentligen, men jag behövde den här påminnelsen. Precis så kände jag liksom när jag förberedde detta. Jag tänkte till och med, försökte säga till Herren: kan jag inte ta ett annat budskap, de vet ju de här. Men jag bara upplever Herren, de behöver den här uppmuntran och påminnelsen. För det vet jag att jag också behöver. Så låt oss tala Guds ord, det är kraft i det talade ordet. Vi läser i Markus 16:20. När Jesus har gett missionsbefallningen i Markus 16 där, så i sista versen var 20. Och de gick ut i lärjungarna och predikade överallt. Hur verkade Herren? Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och därför vill jag bara säga det innan jag går in på den sista punkten här idag. Du som är kallad också att predika eller tala ordet, alltså som är en predikant eller ska undervisa ordet. Vi behöver predika ordet. Ibland blir jag så, nu får du ta mig nu, men ibland är jag så trött på predikanter som ska ha den häftigare berättelsen efter den andra. Och det är bara berättelser och berättelser och berättelser och berättelser. Och så läser man en liten vers också av Guds ord. Gud kan inte bekräfta våra berättelser. Det är inte det att vi inte kan dela. Jag delar ju också vittnesbörd och man kan ha bilder man får från Herren. För det vill ju Herren så att vi kan få det. Bilder hjälper till att fiska upp det så att vi kan få uppenbarelse. Därför använder ju Jesus liknelse och därför talar Gud i bilder. Men vi kan inte bara ha det. Kraften sitter i ordet. Tron kommer av ordet. Och Gud bekräftar sitt ord. Därför är så viktigt att vi kommer tillbaka och ber till Gud om att han reser upp ledare, pastorer, predikanter i det här landet som är ordet fokuserade, som proklamerar det uppenbarade ordet. Då kommer det vara förvandling. Det var ju när Gud sa det var det ljus. Då tog Guds ande och bekräftade ordet och det blev ljus. När vi talar ordet, då kommer Gud att bekräfta ordet. Som Markus sa innan, Jesus kan bara göra det vi predikar honom, att den han är och det han kan göra. Då bekräftar han. Många gånger när jag predikar om, jag undervisar ganska mycket om det profetiska. Det är som att det profetiska bara flödar ännu starkare just där. För då bekräftar Herren det ordet. Amen. Men du och jag behöver tala Guds ord. Och jag vill läsa en vers till här innan jag går in på den sista punkten. Från 2 Timoteus 2:9. Då säger Paulus så här: i dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Han hade ju rent fysiska bojor. Du och jag ibland kan brottas med olika saker när vi är i tjänst för Herren. Men Guds ord bär inte bojor. Den bär inte bojor. Och det betyder flera saker. När vi proklamerar Guds ord över oss, då bojor att lossna. När vi proklamerar Guds ord över andra människor, då kommer bojor att lossna. Och det spelar ingen roll om vi går igenom prövning som Paulus gick igenom prövning, för det kommer vi få göra ibland. Men även om vi är bundna så kan vi proklamera Guds ord. Och då kommer Gud att bekräfta sitt ord. Då är det fjärde och sista som jag vill säga. Det finns ju givetvis fler, men jag har valt ut dem här just. Det är utifrån det här berättelsen då, egentligen hela berättelsen om Mose och Israels folk, så är det en väldigt viktig lärdom. Och det är att vårat jobb är att vilja bli slipade och helgade. Jag visste inte, vi visste inte att vi skulle komma in på varandras. Och då formar Herren fram Kristuslikhet. Vad är det vi ser i Israels folk? När de mötte en situation så gnällde de och klagade och det ena och det andra. När de fick se miraklet, då prisade de Gud. Och sen fortsatte det så i alla dessa. Det var en 11 dagars vandring egentligen. 11 dagar skulle det ha tagit dem. Det tog 40 år. För att, vet du vad? För Herren är det viktigt att vi formas och slipas. Att vi lär oss att förtrösta på honom. Det var ju det Israels folk inte gjorde. De var bara jublande glada. De hade bara den här glädjen som Max talade innan. När de såg miraklet. Så är små bebisar också, eller små barn. De är jublande glada när de får sitt godis eller när de får något positivt. Och så fort det går emot dem så ligger de på golvet och sparkar och gråter. Ibland är vi så som kristna. Alltså vi är fyllda av tro när miraklet kom och det är underbart. Men hur reagerar vi mitt i öknen? Mitt i prövningen? Det här vill Herren. Han vill att vi ska få växa upp till full mognad. Det fanns ett syfte varför han lät Israels folk fortsätta att gå igenom öknen. Han älskade dem. Men han visste också att han behövde forma och slipa fram en Kristuslikhet. Alltså att han behövde forma fram en förtröstan, en tro på Herren oavsett vad. Att vi kan prisa Gud. En mogen kristen kan prisa Gud mitt i prövningen.
Amen.
Och jag tror att det finns ingen ljuvligare lovsång som går upp till Herren när man sjunger och prisar honom hur stor han är. Även när man inte ser det. Även när man inte känner det. Mm. Även när man inte upplever det.
Tack.
Hur reagerar vi nästa gång när vi kommer i en situation? Vi behöver lära oss att mitt i stormen så prisar vi Herren. Mitt i stormen så tror vi på Gud. Vi fortsätter att förtrösta. Vi talar Herrens ord. Vi fortsätter att lyda. Vi kastar inte in handduken på kallelsen när det pressar på lite. Om vi inte kan ta större steg så tar vi något steg i lydnad. Och så får vi se hur Gud gör mirakler. Och vi talar Guds ord oavsett vad vi ser med våra fysiska ögon. Oavsett vad vi hör eller känner eller upplever. Så bara fortsätter vi. Egentligen handlar ju allting om det första. Att förtrösta på Gud. Att lita på honom. Ökentider kommer och går. Så är det. Det kommer vi få gå igenom hela tiden. Och det är just där som jag tror att Herren vill slipa fram det här i oss. En Kristuslikhet. Att vi får bli mer och mer lika Herren. Så vad är då vårt jobb för att bli formade? För ibland har jag funderat mycket på detta och bett över detta. Varför blir vissa liksom formade och slipade hela tiden och medan andra känns det som att de förblir i, om vi får kalla det bebisstadiet, andligt sett. Vårt jobb är att vilja. Så är det. Det är inte vi som gör det. Men att vårt jobb här, och jag tror att ibland kan vi missa det. Vad Gud är det som gör det? Jag kan inte skärpa nu, Hanna. Liksom. Alltså jag kan inte forma fram Kristuslikhet. Men jag kan vilja. Och inte bara säga då att man vill gå ner i vikt och sitta och äta chips varje kväll. Utan att vilja te sig i handlingar. Att jag vill, jag säger det när jag går igenom ökentider. Herre, nu är det tufft, man. Det är inte det att vi inte ska vara ärliga mot Herren och mot människor. Man kan säga att jag gråter många tårar inför Herren. Men jag säger det, Herre, det är inte enkelt nu. Men Herre, forma mig. Använd detta för att samverka för det bästa. Låt det forma fram Kristuslikhet. Låt mig få bli på ditt altare. Låt mig få bli en korsfäst person som du kan använda ännu mer. Herre, jag förstår inte riktigt vad som händer nu, men jag prisar dig ändå. Jag vet att du ska använda detta för att göra Hanna mindre så du får bli större. Och det är faktiskt så att just i de här ökenen testerna eller prövningarna, där kan Gud verkligen forma fram Kristuslikhet. Det gör han ju hela tiden, men han gör det väldigt mycket genom ökentiderna, och han gör det också genom sitt ord, att ständigt utsättas för Guds ord. Där formar det också, och då behöver vi vilja det. Vi behöver göra vad vi kan för att fylla oss med Guds ord. Eller man kan ju åka på en konferens, eller man läser Guds ord, det är ju ingen som går att byta ut mot det. Men man kan också ta hjälp av tjänstegåvor från konferens och så vidare, som är kallade av Gud att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Det är egentligen därför vi är här, för att hjälpa dig att utföra din tjänst, för att uppmuntra dig, utmana dig, att ge dig ordet, redskapen till att utföra din tjänst. Det är allting handlar om, att var och en kan utföra, och det är därför det finns fem tjänstegåvor. Det är inte att de är större och häftigare än någon annan, utan det handlar om att Gud har kallat dem, sådana som Markus och mig bland annat, och flera andra Amos, att utrusta de heliga att utföra sin tjänst. Och om inte ledare och predikanter och så vidare förstår det, då har man ett fel fokus. Då behöver man omvända sig. Då behöver man bli helgad. Men också ordet gör ju att vi formar fram Kristuslikheten. Och sista bibelordet jag vill läsa är från 2 Timoteus 3:16-17. Hela skriften är utandad av Gud. Bara det är vissa som inte predikar hela skriften. Är utandad av Gud och nyttig till vadå? Undervisning, bestraffning, upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, där är vi inte ännu, väl rustade för varje god gärning. Vad är det Herren, jag avslutar med detta här nu, vad är det Herren har velat forma fram i dig med det här sista? Vad är det för skola eller lektion som han har fört dig igenom? Kanske är du här, och förmodligen är det några som sitter här som just nu går igenom en ökentid. Och du kanske undrar varför den har pågått så länge. Kan det vara att du fortfarande inte har lärt dig det som Herren vill lära dig? I andra länder, det är ju inte så i Sverige, men i andra länder som Indien och så vidare, då måste de ju klara en viss nivå med all kunskap innan man får gå vidare. I Sverige släpper man igenom ganska enkelt. Men det är ju så att man får inte gå vidare innan man har klarat just den nivån. I väldigt många länder är det så. Men så är det med Herren, att han vill lära oss olika saker. Och när vi är trogna här på det här, om vi säger, kallar det nivåer eller en trappsteg eller vad ska göra. Och när han har lärt oss det och slipat bort, det är ju ofta så här att vi behöver dö lite mer. När han har blivit lite mindre och dödare, då är hon redo för nästa nivå. Som din moder sa, att det var inte min att såra dig, min att du skulle dö. Och det är ju egentligen den här processen. Och så för han oss vidare, så får han lite mer ansvar. Då kanske man får lite mer ansvar. Våra kallelser ser så olika ut, men man kanske upplever en starkare smörjelse, större auktoritet. Man kanske får påverka fler människor eller företag. Du kanske är kristen företagare som upplever verkligen, det här är min kallelse. Då får det växa, då har du det ansvaret. Och så när vi är trogna där och gör det, går igenom de här tiderna Gud vill slipa oss och träna oss, då för han oss vidare. Så är det. Så vad är det han har velat forma fram i dig? Är det något visst humör kanske? Någon sida som inte har behagat honom, som han har velat slipa bort? Han kanske vill att du ska få en djupare förtröstan på honom. Han kanske vill slipa fram en hårdare panna i dig innan han kan resa upp dig som den ledare Gud har kallat dig till. En ledare behöver en hård panna. För som ledare i Guds rike, då behöver man ta saker som inte andra kanske behöver ta. Man behöver ta förtal. Man behöver ta att man blir felaktigt behandlad. Behöver man ha en hård panna? Han kanske också vill forma fram ett mjukare hjärta. Du kanske har en hård panna, men det har smittat av sig på hjärtat också. Det gäller ju att inte ha tvärtom. En mjuk panna som blir sårad för alls, och ett hårt hjärta som gör samma sak mot andra. Ibland har man fått det lite om bakfoten. Han kanske vill lära dig, jag har varit inne på det lite, att förlåta. Du vet, han kommer fortsätta att föra människor. Lyssna nu, du och jag behöver lära oss att leva i förlåtelse och välsignelse mot andra. Då kanske han till och med gör så att han utsätter, han tillåter människor att göra dig illa. Tills du har lärt dig att det gör inte någonting längre. Jag har blivit duktig på att förlåta och välsigna. Om jag blir felaktigt behandlad, jag tränger mig inte fram ändå. Alltså, det är olika saker. Herren gör detta för att han älskar oss. För att han vill bruka oss ännu mer. Kanske vill Herren lära dig att vara mer positiv. Att kunna tala liksom livet och kunna tala enligt med Guds ord positivt. Även om allihopa runt omkring dig är negativa. Kanske vill Herren slipa bort dina känslotoppar. Så fort någonting går mot dig så kanske du blir i känslorna här uppe. Då kanske Gud låter saker gå emot dig för att slipa bort lite detta så du inte ska bränna några broar. Kanske är det någonting annat som Herren vill lära dig. Hela tiden är det ju en skola ifrån Herren. Jag kan säga så att jag brukar ju, du har säkert hört mig säga detta, men jag brukar ju göra ett typ av nyårslöfte. Varje nyår, inte någon sån här med kost och sånt, för de håller aldrig. Jag brukar alltid bestämma att jag ska äta mindre choklad och sånt, det håller inte ett år. Men ni tror ju på bön och fasta och så. Ingen frosseri. Men de nyårslöftena som jag brukar göra, det är att jag brukar bestämma i bön. Jag säger inte att Gud bara talar, jag brukar vara ganska medveten själv. Men det är ju så att Gud vill slipa hela tiden och jag vill bli formad. Jag vill bli slipad. Om det är någon som är trött på mer än Markus på Hannas fula sidor, då är det jag själv. Alltså jag är så trött på det som är av köttet, som är av Hanna, som inte behagar Gud. Så varje år brukar jag bestämma två områden i mitt liv, bara inför Herren och mig, som jag bestämmer. Herre, de här två områdena tar vi tag i, du och jag. För jag klarar det inte själv. Men jag bestämmer, Herre, här vill jag, de här områdena vill jag dö ifrån. Det här vill jag ska slipas bort i mitt liv. Det här vill jag inte ska finnas kvar ett uns av i mitt liv. Och jag väljer två för att det är nog att bara jobba med dem. Och det är märkligt, hela januari känns det som att just de är jättestarka. Så jag bara, just det, det är någon som inte vill att jag ska bli slipad och mer kristuslik. Men vad jag vill säga återigen är, vårt jobb är att ge Gud tillåtelse. Att göra det. Han gör inte hela jobbet, utan vi behöver bestämma oss. Vi behöver vilja gå igenom ökentiderna och lära oss det han vill lära. Men det är fortfarande han, endast han, som kan forma fram kristuslikheten i oss. Jag bara repeterar punkterna och sen så vill jag att vi ska be. Magen, du får gärna, du kanske skriver, men när du har skrivit färdigt för denna, sätta dig vid pianot. Vårt jobb och Guds jobb är ett samarbete. Vårt jobb är att förtrösta på Gud alltid. Då strider Herren för oss. Vårt jobb är att lyda, att gå framåt. Då gör Gud en väg. Då gör han de miraklerna, lägger de bitarna på plats som krävs för att vi ska kunna gå framåt. Men vi måste lyda först innan omständigheterna är tillrättalagda. Vårt jobb är att tala ordet, att tala i enlighet med Guds ord. Då är Guds jobb, han kommer bekräfta sitt ord. Både det du talar över dig själv, över din situation, och också när du talar Guds ord till andra människor, när du vittnar, när du predikar evangelium, när du predikar, när du delar din bönegrupp eller vad det kan vara. Vårt jobb är att vilja bli slipade och helgade. Vilja helt enkelt bli mera lik Jesus. Och då kommer han att forma fram Kristuslikhet. Tack Jesus. Vi har lite tid.